Vi vill rikta våra blickar upp till dig, Gud. Vi vill ge våra liv till dig. Vi ber att du genom den helige ande ska göra våra offer, våra liv när vi frambär oss själva till dig, Gud. Att du ska göra det till Faderns och Sonens ära. Vi ber att de ord som du talar och som jag tror du har lagt på mitt hjärta idag, att det ska ära Fadern och Sonen, att det ska röra vi oss och göra det som du vill att det ska göra. Öppna våra hjärtan. Vi vill ta emot ditt ord, det levande ordet som är som ett svärd som åtskiljer märg och ben och själ och ande. Blottlägger hjärtats uppsåt och tankar. Så vi ser vad som är sant och vad du vill göra i våra liv. I Jesu namn. Amen. Jag vill läsa tillsammans med dig ur Matteus 16 och öppna gärna din bibel. Jag har några verser kommer jag visa på skärmen, men inte alla som jag kommer att läsa. Så att, har du bibel så följ gärna med. Matteus 16 och 13. Och om Ivar hjälper mig att få upp den här första bilden, så har vi de första verserna som jag ska tala över. I Matteus 16 och 13 så står det så här. När Jesus kom till trakten av Caesarea Filippi frågade han sina lärjungar. Det här är en väldigt vacker plats. Jag vet, är det några som har varit där? Caesarea Filippi. Ja, Rickard har varit där. Marianne, du har varit där också. Väldigt fin plats vid Genesarets sjö. Där pratade han med lärjungarna. Det här var inte liksom en sån här predikosituation, utan han satt säkert ner och pratade med dem. Så frågade han dem: vem säger människorna att människosonen är? De svarade: vissa säger Johannes döparen, andra Elia och andra Jeremia eller någon av profeterna. Han sa till dem: och ni, vem säger ni att jag är? Jag vill säga att det här som frågas här, det är egentligen två frågor, och en av dem det är universums viktigaste fråga. Men egentligen hör de ihop, de här frågorna. Det är samma fråga, men han ställer dem till på två olika sätt här. Han frågar lärjungarna, alltså de här 12 som var med honom. Men ibland vet vi att det var några fler än 12, men lärjungarna, det var en mindre krets i alla fall. De som hade följt nära Jesus nu i nära 3 år, så frågar han dem: vad säger folket? Alltså vad säger de andra? Vem säger de att människosonen är? De förstod att Jesus menade sig själv, att människosonen, det var han. Därför att han brukade tala om sig själv i de termerna. Och det här är en bra fråga. Att fråga lärjungarna: vem säger folket att jag är? Och det är en bra fråga till dig och mig också. Är du en lärjunge? Har vi några lärjungar? Ja, några stycken. Det är bra. Det är en bra fråga som Jesus ställer oss idag också. Vem säger folket att Jesus är? Det kan du fundera på. Vet du det? Det var bra att lärjungarna visste det. De hade ju ett svar här. De hade lite koll på omvärlden. De hade antingen bara lyssnat på vad folk sa, eller så hade de pratat om det här i sin vardag. De visste lite vad samhället sa runt omkring om vem folk trodde att Jesus var. Det kan ju vara en bra fråga att fundera på, som du kan ta med dig hem. Vet du vad folk säger om Jesus runt omkring dig? Du kanske ska fråga det på jobbet imorgon. Vid fikabordet eller sådär. Om du inte vet vad de säger om Jesus. Du kan skylla på mig om du vill. Du kan säga: igår var jag i kyrkan och där så var det en pastor som sa till oss att fundera på det här. Vad säger folk om vem Jesus är? Du kan ju skylla på det och så kan du fråga människor, vad säger ni egentligen om vem är den där Jesus? Och så hade de då här ett svar. Det var säkert olika människor bland lärjungarna som svarade där. Jag vet inte om det var en av dem som sa den här meningen, men jag tror det kanske inte var så, utan det var de berättade, de hade ett samtal där och berättade att ja, men jag hörde någon som sa så här att det är nog Johannes döparen som har kommit tillbaka och uppstått, för Johannes döparen hade blivit halshuggen. Eller så är det är profeten, eller det är Elia som har kommit tillbaka. De hade olika tankar folk om vem Jesus var. Men sen ställer Jesus den här frågan då, som jag menar är universums, världshistorien, ditt livs viktigaste fråga. Ni då? Vem säger ni att jag är? Eller om jag gör den mer personlig så här, säger du då? Vem säger du att Jesus är? Och det har vi på nästa bild, Ivar, om du tar nästa bild. Så kan den få ligga kvar. Det är den här frågan. Du då? Vem säger du att jag är? Vem är Jesus? Ja, men jag vet nog ungefär vem Jesus är. Ja, men det är jättebra. Det tror jag du vet. Jag tror, som säger, jag har sett att många av er är lärjungar. Ni har säkert följt honom länge. Jag har väl följt Jesus, eller försökt följa honom så där i 40 år. Kanske längre än så. Jag växte upp i ett kristet hem, så jag vet inte exakt så där när jag bestämde mig för att bli en Jesu lärjunge. Men jag märker ju ändå att det fortfarande i mitt liv så är det här den viktigaste frågan i mitt liv. Jag har gått och tänkt på det här de senaste 2 veckorna. Det här är den mest centrala, den viktigaste frågan. Har du någon näsduk? Den mest centrala frågan fortfarande i mitt liv, det är den här: vem är Jesus? För senare i den här texten, jag ska läsa vidare, du kan följa med, så svarar ju då Simon Petrus: du är Messias. Tack. Du är Messias, den levande Gudens son. Du är Messias, den levande Gudens son. Vi kan komma tillbaka till vad det är Petrus egentligen säger här. Men vi ska bara titta först på hur viktigt det här svaret är. För Jesus säger ju något om det här svaret. Först så säger han, Jesus sa till honom: salig är du. På engelska, i engelska översättningar så brukar det stå blessed are you. Alltså välsignad är du. Alltså Gud, när man har blivit välsignad så är det något påtagligt. Det är något som Gud har gjort. Om du har blivit välsignad så har Gud rört vid dig. Och det är det Jesus säger till Simon. Att Gud har rört vid dig. Gud har gjort någonting i ditt liv. Det är därför du säger det här. Så han säger att salig är du, eller välsignad är du, Simon Jonas son. För det är inte kött och blod som har uppenbarat det här för dig. Alltså det är inte något mänskligt bara som har hänt här. Det är inte för att du är så smart, Simon. Det är inte för att du har läst så många böcker, Simon. Utan det är för att Gud har uppenbarat. Det är min far i himlen som har uppenbarat det här för dig. Och så säger han så här: jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt över den. Vi sjöng en sång här alldeles nyss att det finns inget mörker som kan hindra Jesus. Och det är så, ibland så ser det ut i den här världen som att det är ett kompakt mörker. Det ser ut som att det är en ojämn strid ibland mellan det onda och det goda. Men Jesus säger här att det som händer här i det här ögonblicket, det är någonting som Jesus ska bygga sin församling på. Han säger att helvetets port portar. Portar står för auktoritet. Portar står för liksom, handel. Det står för, det är bara platsen där det hände saker. Porten i muren på den här tiden. Det är därför Jesus tar den här bilden, portar. Han säger att helvetets akt ska aldrig få auktoritet över Guds rike eller över församlingen som han talar om här. Varför det? Jo, därför att Petrus hade fattat eller hade fått uppenbarat för sig vem Jesus är. Jag ska inte fördjupa mig in i den här ordleken som Jesus gör där han talar om, han ger Petrus eller Simon namnet Petrus som betyder en sten ur en klippa. Jag har inte tid att fördjupa oss i det nu, men det, om vi ska sammanfatta bara stort vad Jesus säger här, så säger han att det som hände nu Petrus, när du uttrycker den viktigaste kunskapen i universum, den viktigaste kunskapen i en människas liv, nämligen vem jag är. På den uppenbarelsen, på den vetskapen, på den kunskapen kan jag bygga min församling, och helvetets portar kommer aldrig att vara den över. Mäktiga. Så det, på den här kunskapen om vem Jesus är, så byggs det en församling som övervinner mörkret, som vinner seger över mörkret, som vinner betyder att det blir som Gud har tänkt. Gud kommer att uppenbaras, fortsätta uppenbaras genom sin församling. Jesus kommer att fortsätta att bli synlig. Jesus kommer att fortsätta upphöjas. Människor kommer att lära känna honom, vem han är. Och som vi sjöng i den här sången, hela jorden ska bli full av Guds härlighet. Varje knä ska böjas för det namnet. Vad kommer denna seger av? Vad kommer sig denna, det som Gud har tänkt, denna stora plan, vad grundar den sig i? Jo, den går alltihop tillbaka till denna uppenbarelse om vem Jesus är. Svaret på denna världshistoriens universum största och viktigaste fråga, vem är människosonen? Vem är Jesus? Det är det svaret, det är den kunskapen, och det är inte bara huvudkunskapen utan hjärtekunskapen, det är den som kommer att ge församlingen seger, som kommer att ge Gud seger, som kommer att göra att Jesus till slut, allt sammanfattas i Jesus, i himmelen och på jorden och hela universum. Allt går tillbaka till, vet du vem Jesus är? Har du lärt känna Jesus? Och det här, det är, visst finns det en punkt där du fick den här uppenbarelsen, precis som det var för Petrus, så fanns det någonstans att han gick från mörker till ljus. Uppenbarelse, det där ordet betyder att någonting blir synligt som inte har varit synligt förut. Men samtidigt så är det någonting, så tror jag, som pågår hela livet. Så upplever jag det i alla fall. Jag vet inte hur du upplever det, men jag känner att jag lär känna Jesus mer och mer hela tiden, och jag behöver lära känna honom, och ju mer jag lär känna honom desto viktigare blir den här frågan för mig. Jesus, vem är du? Och jag ser också att jag har inte fullständigt den här segern i mitt liv. Jag har precis fyllt 50, nu får du kalla det 50-årskris om du vill, men jag tror att det kan vara någon bra, en utvärderingskris. Så där, jag tittar på mitt liv och jag tänker, åh Jesus, jag skulle vilja se mer frukt i mitt liv. Jag skulle vilja se mer. Jag är inte nöjd med det jag har sett genom 50 år. Jesus, lägger i en ny växel i mitt liv. Och då så har jag kommit tillbaka till den frågan, att det handlar om att lära känna honom. Jesus säger i Johannes 15, är det väl, han säger att om du blir kvar i mig, då bär du frukt. Om ni blir kvar i mig, då bär ni mycket frukt. Och jag har bestämt om er att ni ska bära mycket frukt, men ni ska vara kvar i mig och mitt ord ska vara kvar i er. Han talar om något väldigt intimt där, att lära känna Jesus. Och det är någonting som vi behöver fortsätta att göra hela livet. Så det är fortfarande, om du har känt Jesus i 40 år som mig eller längre, så är det fortfarande, ska jag vilja uppmuntra dig till att det här är den viktigaste frågan i ditt liv. Vem är Jesus? Vem är människosonen? Kan jag lära känna honom mer? Ja, vad är Petrus svarar då här? Ja, han säger att du är Messias, den levande Gudens son. Först så säger han att ja, men det är den levande Guden. Det är ju något, en del av det här som har blivit uppenbarat för honom. Det var att liksom Gud, ja men visst, vi kände till skriften och vi kände till Israels historia, men Gud var ändå långt borta på något sätt för oss. Vi har hört om det som har hänt, men nu har vi sett Gud. Gud har blivit levande jord för oss. Du är den levande Gudens son som har kommit till oss och visat oss vem Gud är. Han säger också Messias. Messias, det betyder ju den smorde konungen. Han har fattat att nu vandrar vi med den som han som är konung över himmel och jord och som allt ska sammanfattas i konungen, i det riket som har talats om genom hela gamla testamentet, och konungen som ska komma och regera. Du är den smorde konungen, smord av den helige ande. David var ju den här förebilden för dem, den som Gud hade smort till att vara en konung i riket, men det var ju bara en förebild. Nu har verkligen Guds smorde kommit till oss. Och man kan undra om det här kom liksom bara, att det här var liksom plopp på något sätt där Petrus hade fått den här uppenbarelsen, eller om det var över tid att de hade vandrat med honom och lärt känna honom. Jag tror att det är både och ibland, och att det inte alltid är så här. Men vi vet ju, vi som är i den här trosfamiljen, vi talar ju ofta om att pånyttsfödelsen, eller det är ett ögonblick när jag omvänder mig, säger vi ibland, och där öppnas ögonen. Det tror jag på. Det är viktigt. Men jag skulle vilja tänka att det kanske inte alltid är helt så, utan att det finns också det här perspektivet av att jag lär känna Jesus över lång tid. Och innan jag går vidare lite och tala om det, så skulle jag vilja också läsa dagens evangelietext faktiskt. Det är domsöndagen idag. Vi pingstvänner brukar ju inte vara så noggranna med att följa evangelietexterna, men idag så kände jag att den här texten, den satt bra i mitt hjärta. Det är Matteus 25. Och i den här texten, det här handlar nu fortfarande om att lära känna Jesus. Och nu ska vi titta på en, det finns så mycket vi skulle kunna tala om här att lära känna Jesus. Men nu ska jag vilja säga några saker om Ivar hjälper mig med nästa bild här. Så ska vi se att i den här texten så säger Jesus några saker om sig själv. Han säger, alltså, vi pratar om vem är Jesus. Och Jesus säger, jag var hungrig. Jag var främling. Jag var naken. Jag var sjuk. Det här är ganska långt ifrån de här bilderna som man hade, som Israels folk hade av den här smorde konungen, Messias som skulle komma. Men det här är en bild som Jesus ger av sig själv i den här texten. Jag läser från Matteus 25, vers 31 och framåt. Matteus 25 och 31. När människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och alla folk ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra, som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra. Då ska kungen säga till dem som står på hans högra sida: kom, ni min fars välsignade. Ni min fars välsignade. Och ta emot det rike som har stått berett för er sedan världens skapelse. Gud har berett ett rike åt oss, hans fars välsignade sedan världens skapelse. Och så förklarar han varför han skiljer ut de här fåren. För jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Då ska de rättfärdiga svara honom: Herre, när såg vi dig hungrig och gav dig att äta? Eller törstig och gav dig att dricka? När såg vi dig som främling och tog emot dig? Eller naken och klädde dig? Och när såg vi dig sjuk eller i fängelse och kom till dig? Då ska kungen svara dem: Jag säger er sanningen. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort för mig. Så Jesus identifierar sig så till den milda grad, så på riktigt med de svagaste, att han säger: jag var naken, jag var sjuk, jag var hungrig, jag var främling, jag var i fängelse. Och så fortsätter vi vers 41. Sedan ska han säga till dem som står på den vänstra sidan: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Alltså inte beredd för människor, men ändå. För jag var hungrig och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling och ni tog inte emot mig. Naken och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse och ni besökte mig inte. Då ska de svara: Herre, när såg vi dig hungrig eller törstig eller som främling eller naken eller sjuk eller i fängelse och hjälpte dig inte? Då ska han svara dem: jag säger er sanningen. Allt vad ni inte har gjort. Det står väldigt mycket, lite om tro och nåd i det här. Det står faktiskt ingenting om tro och nåd i det. Det som vi så väldigt mest håller fram i våra predikningar och i vår teologi. Men det här är också vår teologi, eller hur? Det är Jesus som säger det, det är inte jag som hittar på det. Alltså, allt vad ni inte har gjort för en av dessa mina minsta, det har ni heller inte gjort för mig. Och dessa ska gå bort till evigt straff, men de rättfärdiga till evigt liv. Jag har berörts så av det här också beroende på att jag senaste två veckorna för en vecka sedan kom jag hemifrån Indien och var där tillsammans med Erik Lindberg, en av våra församlingsledare, och besökte ett väldigt fattigt område i Indien i en stad som hör till de fattigare, och besökte en liten församling där, och vi fick besöka, vi hade en samling med 30-40-tal leprasjuka människor. Jag har varit i Indien förut, men jag har aldrig träffat leprasjuka. Det var så speciellt att få ta deras händer i händerna där alla fingrarna var borta. Men framförallt att få bara lovprisa Gud tillsammans med dem. Vi hade flera samlingar där, men aldrig hörde jag några prisa Gud som dessa leprasjuka. Och det märkliga var att jag frågade pastorn innan jag, och inte för att hänga ut honom nu, så här kan vi vara vi också. Men jag frågade honom: de här som nu kommer, är de troende? Nej, sa han. Och kära någon, de lovsjöng som inga andra som vi träffade under dessa två veckor som vi var där. Då var de troende. Och det är det här lite som jag skulle vilja tala vidare om. Att den här resan, lärjungaresan, den här resan till tro, resan till att lära känna Jesus. Jag skulle vilja uppmuntra dig och mig till, eller jag ska säga så här, det här, jag är inte ute efter liksom att undervisa dig idag, utan jag vill bara berätta för dig och vittna om att det här är en resa jag själv är på. Det här funderar jag mycket över nu. Att jag ser att jag tror att jag för mycket håller på att dela in människor i den här före och efter omvändelsen eller före och efter frälsningsupplevelsen, och jag tror inte att det är bra. Jag tror att det är mycket bättre att vi tänker oss en lärjungaresa från det att vi börjar samtala med en människa, kanske inte ens om Jesus, utan vi börjar samtala med en människa. Redan där tror jag att vi kan tänka lärjungaskap. Och titta på nästa bild så försöker jag illustrera vad jag menar här. Så här tror jag vi, i alla fall i vår kyrkofamilj, så tänker vi oss ofta evangelisation och lärjungaskap på det här sättet. Vi vet ju, de flesta av er här känner till, att det uppdrag Jesus har gett oss att göra är inte att fylla kyrkorna, inte faktiskt heller i första hand att döpa människor, utan att göra lärjungar. Jesus säger att ni ska gå och göra lärjungar. Sen att döpa och lära folk och så, det är liksom mer verktygen vi ska använda. Men målet är att, och uppdraget Jesus ger oss, det är att göra lärjungar. Men jag tror att ofta, och jag har tänkt så här, att liksom före den här punkten som vi kallar för pånyttfödelse eller nyfödelse eller omvändelse, då tänker vi att där är det evangelisation. Alltså här berättar vi om Jesus och så. Och sen så tar personen som jag pratar med ett beslut. Och sen börjar lärjungaskapet. Alltså det här att lära sig om Jesus och vandra med Jesus och göra som Jesus. Och göra lärjungar och så här. Men jag har börjat, som sagt, jag bara tar med dig på min resa här. Att jag tänker att det här kanske inte är ett jättebra tänk. Utan jag tror att man kan börja tänka lärjungaskap från hej. Från det första jag börjar bygga en relation med en annan människa. Och det här är vad jag tycker jag ser mer i Jesu liv. Nu har vi inte tid att fördjupa oss jättemycket i det. Men, ja, men han tar ju vägen förbi Samarien fast inte lärjungarna vill det. Och lärjungarna fattar inte vad Jesus håller på med. De går och köper mat inne i staden, men Jesus stannar och pratar med en kvinna. Och där han pratar med henne så börjar han ju på en gång med att prata liksom viktiga saker. Lärjungaresan börjar direkt från början. Och han räknar med att liksom bara efter en stund så kommer hon att vara ett vittne. För hon går in i staden och berättar vad hon har hört om Jesus. Och en massa människor kommer till tro. Så att räkna med människor från första början. Ibland är vi så, inte den här församlingen säkert, men i församlingar som jag har varit med, så är det så att vi tänker att människor måste bli omvända och döpta innan de kan börja göra något bra i församlingen. Nej, men hallå, bjud in dem på en gång. Det första Jesus gjorde var att han bad henne om hjälp. Alltså, du har ett vattenkar att ösa vatten, jag har inte, kan du hjälpa mig? Jag kan be människor om hjälp i församlingen, det gör säkert ni. Men jag håller på att lära mig det här. Att börja tänka, bjud in och hjälp, kom och hjälp till här. Börja inte med att fråga, tror du rätt? Som det var där konversationen med pastorn där fick berätta om. Han sa, nej, de var inte troende. Jag tänker, ja, men de var väl på en jättebra resa, tyckte jag, i tron. Att lära känna Jesus. Så det här har jag, nästa bild är en bild på vad jag tycker att man skulle kunna tänka istället. Att självklart är ju evangelisation, alltså det att vi delar evangelium. Det är ju något, och evangelium i sin kärna är att, jag menar, att vi ser att jag är i behov av frälsning. Jag är syndare. Jag behöver komma till korset och se att Jesus har dött för mina synder. Han dog på korset, tog mitt straff. Och tror jag på det, på hans död och hans uppståndelse som ger mig liv, som ger övernog av liv. Men då är det frälsning för mig. Men det är inte, det är liksom vad vi kallar evangelisation då. Men det är inte heller någonting bara som behövs före min omvändelse, utan jag behöver ju det hela tiden. Jag behöver evangelisera mig själv hela tiden. Vi behöver evangelisera varandra i församlingen hela tiden. På det sättet, vi behöver fortsätta lära känna vad var det som hände på korset egentligen. Jag behöver ständigt omvända mig i mitt liv. Komma tillbaka till Jesus. Lära känna den kraften som finns i hans försoning. Komma tillbaka hela tiden och lära känna Jesus. Så jag behöver evangelisation efter omvändelsen också. Och lärjungaskapet, det kan börja direkt från början. Och lärjungaskapet, det fortsätter hela vägen. Vad tror ni, är det en bra tanke? Sen är det självklart att någonstans på vägen här finns en pånyttfödelse. Men precis som när ett barn föds, så är det ju inte, det ser ju inte bara plopp liksom, och vi knäpper med fingrarna, utan det är en process som händer. Ja, men visst, vid ett givet ögonblick så ser det här barnet går från ett mörker till ett ljus. Så är det ju när ögonen liksom öppnas någonstans. Va? Men jag tänkte på när jag läste, det var som verkligen en tankeställare för mig den gång för flera år sedan när jag läste Göran Skyttes bok. Ni som är unga vet inte vem han är, men han var en väldigt känd tv-journalist på 80- och 90-talet och som lärde känna Jesus under 90-talet, skulle jag vilja säga. Och när jag läser hans bok så ser jag liksom tittade efter hans omvändning. När blev han född på nytt? Men jag hittade liksom inte det. Men jag förstod när jag såg i slut, liksom över någon slags, jag vet inte, 5-10 års period, jag vet inte hur många år, så såg jag att absolut, han är född på nytt. Det ser man hur han vittnar. Att han känner Jesus. Han är frälst. Men han själv kan knappt peka på när det hände. Det var liksom en lång process för honom. Och så är det för en del. Processen ser olika ut för oss alla. Jag tror kanske vi gör oss en björntjänst om vi tänker att det måste vara ett plopp för alla liksom när de blir frälsta. Utan grejen, jag förnekar inte. Jag, som sagt, jag tror på pånyttfödelsen. Jag tror att någonstans så är det ju det att du kan säga nu är jag född på nytt. Nu har jag fått nytt liv. Jag har gått från död till liv. Absolut. Men hur ser den processen ut? Ja, men vi kanske inte ska vara så liksom rigida så vi gör hinder för folk. Jag vittnar om flera olika saker här idag. Men det här var vad jag hade på hjärtat i alla fall, att tänka både på vad den viktigaste frågan i hela mitt liv, det är: vem är denna Jesus? Han vill jag lära känna. Jag vill bli hans lärjunge. Jag vill gå med honom. Jag vill göra det han ber mig att göra. Vi i andra Korinthierbrevet 6:1 så säger Paulus: ta emot Guds nåd så att den blir till nytta i era liv. Visst, vi blir frälsta av nåd. Vi blir inte frälsta genom att göra goda gärningar. Men de här goda gärningarna kommer, alltså finns det inte de här gärningarna, att vi besöker den svage, den utstötte, den trasige människan och tas om hand om. I den lite äldre folkbibeln 98 så står det: och tjäna dem. Då kan vi inte säga att vi har tro. Du vet, Jakob säger det i sitt brev. Finns inte gärningar, då finns inte tron heller. Så då, ja, men jag har tro, säger du. Ja, men är det riktigt tro? Alltså, har du verkligen lärt känna denna Jesus? Då syns det i gärningar. Har jag verkligen lärt känna vem denna Jesus är, då kommer det ut ur mitt liv. Så automatiskt, så att de här människorna som Jesus säger det här i Matteus 25 här, han säger att de visste ju inte ens att de hade besökt Jesus. De var inte medvetna om att det var Jesus de betjänade. Det bara kom ut ur deras liv. Det var så här de levde. Att jag vill betjäna människor. Jag vill ta hand om den svage, den utstötte. Och det där, i den där också, när vi gör det, när vi, det var verkligen så en sån helig stund för mig när jag träffade dessa leprasjuka, för jag kände att nu träffar jag Jesus. Och jag lärde känna Jesus mer genom dem. Jag lärde känna Jesus mer genom deras lovsång. Jag trodde att jag skulle komma dit och lära dem någonting, men jag kanske lärde mig mest av alla. Jag fick se Jesus. Jag fick bekänna Jesus. Så jag skulle vilja be dig. Jag hoppas att du vill ta med dig det. Att, att när du går härifrån, se de här människorna som är de brustna, de svaga som vi tänker ibland. I Markus 16 så står det att när det står om Jesu uppståndelse, så står det, jag måste läsa det. Det är bara en liten notis. Jag ska snart sluta. I Markus 16:9 står det så här. När Jesus hade uppstått på första veckodagens morgon visade han sig först för, vet du vem man visar sig först för? Maria Magdalena, som han hade befriat från 7 onda andar. En människa som var trasig, som Jesus hade tagit sig an och som blev en av hans närmaste lärjungar. Det var fler än 12, de 12 männen där. Det fanns också några kvinnor som var med hela tiden. Maria från Magdala var en av dem. En trasig människa som han hade fått befria från 7 onda andar. Hon var den första som fick... Tror du det var en olycka där som hände? Aj, 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 var det hon som såg först? Då skulle det inte ha stått här, det här är... Det här är verkligen Jesus. Gud gör en poäng här. Hon som andra inte såg som någon stor stark människa. En av de svagaste, en trasig människa, fick bli det första vittnet om Jesu uppståndelse. Den första i hela världshistorien som fick se honom uppstånden. Jesus lär oss någonting här. Att bland... I det att vi betjänar de trasiga människorna, de som sitter i fängelse, det är de som har gjort ont, onda människor. Men Gud har skapat och välsignat varenda människa, varenda sjuk människa, varenda människa som den här världen inte räknar med, den som är född och inte ser ut och fungera som andra, den som har kromosomfel och de som man uppmuntrar många gånger i den här världen att de borde tas bort innan de föds. Alla dessa människor är välsignade, har oändligt värde, och när du och jag möter dem ska jag tänka, nu möter jag Jesus. I den här människan möter jag Jesus. Han är på något sätt speciellt, förstås i varje människa, men speciellt när jag möter en sjuk människa eller en människa i fängelse, så ska du och jag tänka, nu får jag möta Jesus. Jag får lära känna Jesus lite mer. Jag får chans att betjäna Jesus. Och det kan börja en lärjungaresa vid hej. Direkt från början så kan jag be. Den här kvinnan vid brunnen, hon var ju också en utstött kvinna. Det var ju därför hon gick mitt på dagen till brunnen, när inte de andra kvinnorna gick dit. Hon hade gjort fel. Hon hade syndat. Hon var utstött. Jesus valde henne. Hon fick bli en lärjunge. Hon fick bli ett vittne. Så, vem är Jesus? Det kommer alltid att vara den viktigaste frågan i ditt liv. Vem är människosonen? Vem är Jesus? Du kanske inte känner Jesus. Jag känner ju inte er alla som är här. Du kanske säger, ja, jag vet inte, men jag är intresserad. Lär känna Jesus. Sök. Öppna din bibel. Har du ingen bibel, så be här i kyrkan, kan de säkert ge dig en bibel. Läs från Nya Testamentet, det berättar om Jesus. Man börjar inte direkt från början, där står det inte om Jesus. Man börjar i Nya Testamentet. Läs om Jesus, sök och fråga. Fråga honom, vem är du? Det gäller oss alla här, skulle jag säga. Du som har trott länge, fråga honom, vem är du? Jag frågade honom i morse på en promenad. Fråga Jesus, vem är du? Jag vill lära känna dig. Och jag tror att när vi lär känna honom så kommer hans rike, hans församling och växa genom oss, kommer vi att bära frukt. Många människor runt omkring oss kommer att få komma med på lärjungaresan, lära känna honom. Och helvetets portar kommer inte att bli övermäktig Guds församling om vi lär känna honom, följer honom. Jesus, 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 hela mitt liv vill jag fortsätta lära känna dig. Jag vill aldrig komma på den dumma tanken att jag har förstått nog och jag har fått koll på dig. Jag har stoppat in dig i en liten låda. Utan jag vill få fortsätta att lära känna dig och se vem du är. Förvandlas av det som jag får höra och se av dig. Bli mer och mer lik dig. Jag ber dig för var och en av oss, vi alla som är här. Jag ber dig att du ska fånga oss, helige ande. Som du hade fångat Petrus och du fick honom att lära känna Jesus. Han såg det som andra människor inte såg. Och jag ber dig för den, speciellt den som är här, som inte riktigt har sett det här. Men har hört talas om Jesus, men inte riktigt. Ljuset har inte riktigt gått upp. Jag ber dig, helige ande. Jag tackar dig att du är här just nu för att öppna hjärtats ögon. Så jag tackar dig att du öppnar ögonen för den som säger jag vill lära känna dig, Jesus. Om du vill lära känna Jesus så kan du be så här enkelt med mig nu. Jesus, jag vill lära känna dig. Öppna mina ögon så jag ser vem du är. Amen. Han kommer att visa sig för dig. Om du söker honom. Han kommer att visa sig för dig. Och du som har varit med länge, finns så mycket mer för dig. Han vill fortsätta uppenbara sig för dig. Och det kommer att bära frukt.